Podplay.
Okej, alltså bara en jag har en idé som jag har pitchat lite grann för bögare. Och det är så att Expressen har ju nu äger ju rättigheterna till Ligue 1 i Frankrike, alltså franska högstligan med typ Messi och de här. Det är ju typ som Premier League fast i Frankrike. Men då tänker jag att så här, eftersom vi gör det så skulle vi kunna liksom jobba lite grann mer med en annan typ av intäkt. Och jag har då ett förslag att vi varannan vecka kör Kick and Rush som vanligt. Det är ju liksom våran hemmapodd. Men så varannan vecka så kör vi en liten twist på det. Så vi kör Kick and Rush. Och vi snackar lite fransk fotboll, Messi, Neymar.
Fan vad
Mbappé.
Spännande.
Ja, det gillar jag. Tänk bara så här, Kick and Rush.
Ja. Men kul att säga det, för att jag har precis kommit av telefonen med Stockholms stads gatukontor.
Ja.
Som också vill gå in med pengar. Jag tror att liksom våra lyssnare är jävligt sugna på det liksom. Var kommer gatunamnen i Stockholm från? De vill också gå in och liksom bredda då perspektivet. Så det är liksom Kick and Streets som vi kanske gör då var fjärde vecka. Och det är liksom lite intressanta ämnen, typ så här, var har Götgatan fått sitt namn ifrån? Jag tror det kan bredda, och jag tror att vår publik är jävligt redo och mottagliga för det här.
Det här är jävligt spännande, för det innebär att vi kan typ ta in lite fler profiler i podden. Bredda liksom.
Ja, men och spetsa, bredda och spetsa. Bredda och spetsa.
Det är ju nästan.
Ska vi ta kliv och bli liksom, ta oss förbi Lille Krings knä som det sämsta guldsköldspodden, så behöver vi göra det här.
Vi måste göra investeringar.
Exakt.
Det är bra idé, mycket bra. Jag har en annan, alltså, du vet Norge, landet som ligger liksom bredvid Sverige. De har ju så jättemycket olja. Och deras folkhälsomyndighet har ju nu gått ut med att man rekommenderar barn under 2 år att ha 0 timmars skärmtid i veckan eller om dagen. De ska inte kolla på skärmar. Så jag tänker typ att vi approachar dem med ett förslag om att vi var typ fjärde, femte vecka pratar lite grann om skärmtid mot en norsk publik, för då breddar vi oss ytterligare mer, för att inte bara vara en svensk publikpodd utan också en norsk podd om hur man ska uppfostra barn liksom.
Ja, syns detta är mycket intressant.
Mycket intressant, ja. Alltså, spark och spring.
Men jag tänkte på det där, hallå, alltså så här, fransk fotboll, fine, lite knäppt, men ändå så här, gator, Norge, ni tycker inte vi kommer lite grann liksom ifrån?
Nej, men det här är det nya.
Känner inte alls vad du talar om, Joakim.
Alltså, för det är ändå så här, vi gör ju en fotbollspodd och det är ju där vi ska hålla på, men vi är ju inte direkt, alltså, vi är ju inte Newcastle. Kick and Rush, Sportexpressens podd om Premier League, är tillbaka med mig Joakim Rydström, och med mig här via datorn, för ingen av er sitter här, har jag Petter Landén och Pontus Weinemo.
Jag kan också då shouta till tipsaren RB. Vi har löst det nu, tack för tipset.
Ja, precis, jätteskönt. Så det kommer låta jättebra, tror vi faktiskt.
Antagligen.
Det där är ju då för finsmaken att lista ut vad vi pratar om, men det får ni se. Så här, jag tänkte att vi skulle börja med att Nottingham Forest ser ut att eventuellt vara på väg tillbaka.
De ser ut att eventuellt gå upp.
Kanske, möjligtvis, vi får se, vi vet inte. Vara på väg tillbaka till Premier League. Jag tänkte spontana kommentarer på det här.
Som malmöit har jag alltid haft ett... Det är ju liksom uppfostrad med att jag hatar Nottingham Forest, givetvis. För att de... slå oss i Europacup-finalen 1979.
Det är ju klassisk rivalitet.
Ja,
precis. Malmö och
av den anledningen har jag aldrig tyckt om Martin O'Neill heller, för han ingick i det Forest-laget.
Vem vinner av snapphanarna och Robin Hood då?
Ja, det är alltid snapphanarna, givetvis.
Förutom 1979, för där var Robin Hood.
Ja, det var det.
Jag vill väl här slå ett slag för att Nottingham Forest är den, kanske den vidrigaste föreningen vi har i England, eller?
Ja, men när vi småpratade om det här i veckan så noterade jag att det var ett väldigt snabbt hat tillbaka från båda er.
Ja, men alltså som sagt, jag har ju fått det med modersmjölken, så att säga.
Och Pontus har fått det med...
Ja, det är också modersmjölken. Alltså, som Liverpool-supporter så kan du inte göra annat än hata Nottingham Forest. Det är ju ingen rivalitet egentligen, det är ju bara att de är vidriga. Alltså, inte bara... det grundar ju sig alltså i Hillsborough-katastrofen 89, där... ja, men Brian Clough och Nottingham i princip var liksom drivande i att beskylla Liverpool fansen för, ja, men mord egentligen. Långt efter till och med. Så det var ju, och så sent som nu när vi mötte Nottingham i FA Cup-slutspelet, så var det ju fortfarande väldigt mycket kränkande sånger från Nottingham fansen, vilket ju var mörkt, va. Men det är ju det, allting grundar ju sig i den vidrigaste människan i fotbollsvärldens historia, Brian Clough.
Och han, vill du ta vidare varför han är så vidrig, Pontus? Precis. Eller ska jag ta in det enda, ska jag nämna det enda som är bra med Nottingham Forest innan vi tar det vidare?
Ja, men gör det.
De har en högerback född 2002 som heter vad då, tror ni?
Oh, ja, men det kan man ju. Han heter
Finback. Vilket jag tycker är så himla roligt. För att han är väl kanske en helt okej försvarare. Så heter han Finback. Ni kan googla, det är kul. Så det är det enda som är roligt eller bra med Nottingham. Så nu har vi sagt det, nu kan vi gå vidare med det video.
Det vägde upp väldigt mycket, nu hoppas jag att de går upp.
Ja, precis.
Men Brian Clough är inte bara en fruktansvärd fotbollshatare. Alltså bara så här, nu ska det ska mördas på fotbollsplanen, det ska kickas och det ska rushas, men han är ju också en han brukar ju vara en fruktansvärd person utöver det, alltså inte bara det här med att den här Liverpool och Hillsborough kopplingen utan det finns ju även den här vidriga detaljen kring Justin Fashanu, som ju var Storbritanniens första öppet homosexuella fotbollsspelare. Han var ju kommit fram, blev köpt av Nottingham Forest för väldigt dyra summor liksom, 79-80 och sådär. Och han var ju inte öppet homosexuell in for the public, men han var ju det med sina lagkamrater och sådär. Och Brian Clough, han gick ut och publikt slaktade Justin Fashion nu för att han gick på gay clubs. Alltså någonting som i längden var det som gjorde att Justin Fashion helt enkelt försvann från fotbollen, och han gick in i mörkare och mörkare depressioner som till slut ledde att han tog livet av sig 98. Det är ju fruktansvärt hänt att det ska hända. Det här är ju länge sedan, det är alltså 40 år sedan liksom.
Han kom ut 1990, va?
Ja, men då hade han hade varit liksom öppen med det mot andra människor i 10 års tid liksom. Men det Brian Clough gjorde var ju det som många hävdar då lämnade Justin Fashion i mörkret. Mm. Att han gick ut och publikt beskyllde honom för att springa för mycket på gayklubbar. Och det är väl liksom inte en bra människa gör kanske inte så mot en annan människa, min känsla. Det är väl liksom mina intryck av Nottingham Forest. Mycket av det har att göra med att Brian Clough är det senaste som hänt fotbollsängeln.
Ja, och det här blir aktuellt av ett skäl, för att det är ju så att Blackpools forward Jake Daniels har kommit ut som gay igår på Sky Sports. Han skrev: länge trodde jag att jag behövde dölja min sanning, och sen så sa han att genom att komma ut hoppas jag att jag ska kunna vara en förebild. Och som 17-åring, för han är bara 17 och är talang, så är det förstås otroligt föredömligt att göra så här. Men det kräver också ett väldigt stort mod, för det man måste tänka på nu är att från och med nu så kommer Jake Daniels att, ja, i folks ögon först och främst definieras som homosexuell och i andra hand som fotbollsspelare. Så det kommer ge ytterligare en väldigt stor press på honom, på en spelare som försöker etablera sig så tidigt då med professionell karriär. Så otroligt imponerande och modigt att ta det här steget. Och som sagt, första gången sedan 1990 som vi har en öppet homosexuell manlig fotbollsspelare i England. Och det här har ju tagits emot bra. Alltså, många liksom ger väldigt mycket support och sådär. Men tror ni att det kommer leda till någonting? Att fler faktiskt vågar kliva fram på samma sätt?
Det är ju uppenbart en annorlunda tid trots allt vi lever i än när Brian Clough gick ut och pratade om Justin Fashanu och beskyllde honom för att underprestera för att gå på gayklubbar. Vi har ju sett ett massivt outpouring of support på sociala medier. Newcastle, som ägs av en regim som menar att homosexualitet är ett brott, har ju delat och stöttat Daniels på Twitter, vilket man kan tycka är hyckleri förstås. Det är hyckleri. Men vi har även sett, jag såg Harry Kane delade och sa du ska vara stolt. Gary Lineker, också väldigt stor. Chelsea såg jag var där. Alltså säkert jättemånga andra som jag inte nämner. Så samtalet är ett annat. Samtidigt är fotbollen och elitidrotten fortfarande mycket en machovärld. Och även om det liksom börjar med väldigt positiva tongångar, så är det ju svårt att säga exakt hur det kommer att liksom utveckla sig. Jag tror inte han kommer ha det så jävla lätt faktiskt. Förlåt, om ni hör ett ljud nu i bakgrunden så är det mitt barn. Jag ber om ursäkt för det. Det är bättre ljud, men det är också störning.
Ja, men jag tycker att det är väldigt positivt att vi är i en annan värld idag. Alltså att vi, att det finns möjligheten för fotbollsspelare att kunna göra det här på det här sättet, vilket ju är väldigt positivt. Sen är det ju så att det är inte så att Jake Daniels, otroligt namn för övrigt.
Ja, det är faktiskt ett otroligt namn.
Men det är ju inte så att han spelar i Manchester United eller Arsenal eller Spurs, utan han spelar i Blackpool, har visserligen gjort 30 mål den här säsongen, vilket ju är bra, men det är också för U18-laget. Så det första han gjorde efter att han kom ut var ju att gå ut och göra 4 mål mot Accrington Stanley.
Stanleys U18 ska väl också säga.
Ja, exakt. Så det var ju, det är ju inte så att det är en toppspelare i Premier League vi pratar om, men det är ju fantastiskt att man kan göra det och att man får det supportet. Och jag hoppas verkligen att det kommer leda till att fler vågar göra det. Och jag hoppas att det kommer leda, alltså jag hoppas verkligen inte att det kommer leda till att han får utstå massa hat. Och det tyckte jag var fint det han skrev. Han skrev ju ett öppet brev liksom, att han så här, ja, jag bryr mig inte riktigt, de motståndare, fans och motståndare, de får jättegärna håna mig om de vill, jag bryr mig inte liksom. Det är lätt att säga, men det tyckte jag var så starkt av honom, att så här, ja, jag fattar att ni kommer att försöka ge på mig, men gör det, så är ni bara dumma i huvudet typ.
Mm. Kan ju pratas ganska mycket om så här, efter folk har haft sina karriärer, så kan man ibland få höra så här, jo, men vi har alltid vetat att det har funnits homosexuella spelare, eller jag vill vet vilka de homosexuella spelarna är, men det har inte varit min sak att berätta, så det har ju varit det folk brukar säga efteråt då. Men det kanske kan få liksom andra spelare att våga på ett annat sätt.
Men hade det varit så att han var en talang i Liverpool eller Arsenal eller United eller City eller något topplag i Premier League, då tror jag att det hade kunnat ge jättestora svallvåg att fler vågade. Men jag tror att det fortfarande, när det är på den här lägre nivån, så tror jag att det kommer bli, jag tror inte att vi kommer följa med en våg av att folk vågar berätta. Jag tror att det krävs fortfarande mer, men jag tror att det är ett väldigt gott steg på vägen. Alltså om man jämför med, jag menar, Justin Fersen nu kom ut, alltså hans bror tog ju avstånd från honom. John Fersen, som för övrigt också är en av de sämsta sakerna som har hänt engelsk fotboll, men han, liksom, han gick ut och pratade om sin bror som en outcast. Alltså det var liksom den nivån det var på för 30-40 år sedan. Så det är ju ett otroligt bra steg att vi har kommit hit, och att vi har Saudi-ägda Newcastle som kan gå ut och visa sin support, vilket är ett positivt steg på vägen. Sen så tror jag inte att det kommer leda till att vi kommer få se att folk vågar ta det här steget på löpande band, tyvärr. I den bästa världen så gör det, men jag tror inte att vi är där riktigt än.
Det kommer ju också, det är också intressant ur ett perspektiv, inte bara att Nottingham Forest är på väg upp liksom, men även att det kom uppgifter om att den före detta Everton-spelaren Idrissa Gana-Gay vägrade spela för PSG med regnbågsfärgerna på tröjan. Så att homofobin finns starkt i toppfotbollen, det är ju liksom inget tvivel. Och nu är det ju inte 100% säkert att det är så, att Gana är, att det var därför han missade, men det har kommit rapporter från Frankrike om det i alla fall.
Den andra förklaringen är att han vill inte göra det för att han är inte väldigt troende muslim, så han kan inte göra det. Men han har också med sponsor från ölföretag och bettingföretag, som inte heller
exakt.
Okay. Nej, så att, det är klart att det är bara homofobi.
Sounds like homophobia to me. Men alltså, det jag tror liksom blir centralt i detta, och det är hemskt att säga, för Jake liksom den som gör det modiga och den som tar smällen och den som kommer, precis som du sa Joakim, han kommer i första hand nu alltid vara känd som the gay footballer, för att han är liksom den första på 30 år som gör det, och det är ju ett liksom ord kan ta på sig och bära, vilket är extremt stort. Det som kan verkligen göra skillnad är så här, Harry Kane, liksom Englands bästa anfallare sen Alan Shearer i alla fall, går ut och säger att du är modig, fler ska göra så här, fotbollen är för alla. Gary Lineker, som är en så fruktansvärt stor i England, gör samma sak. Det är där nästan stegen tas liksom. Och då kanske nästa gång så är det en talang i City, Liverpool, Arsenal, United som vågar. Och då, det är de små stegen som Jake Daniels nästan, du vet, offrar sig för att någon annan ska kunna ta, känns det som.
Och sen är det ju, det man måste komma ihåg är att det är fortfarande enklare att som offentlig person hålla sig i garderoben. Och det har ju också blivit enklare någon som egentligen dölja om man är gay. För att fashion, om man skulle överhuvudtaget träffa andra personer som var homosexuella, så innebar ju det stora risker, som man inte ville komma ut med det just innan man kom ut med det. Men idag kan du ha ett helt annat liv via telefonen. Alltså du kan ha kontakter med folk i liksom total hemlighet och träffa personer och ha ett helt community som du kan umgås i utan att någon vet om det. Så att jag kan tänka mig att det också är så där, att ta steget har blivit väldigt komplicerat, för att du måste inte göra det för att fortfarande kunna leva i hemlighet åtminstone som homosexuell. Så att det där är också Jag tror det blir en balansakt. Det är jätteskönt att Harry Kane och Gary Lineker går ut, men man måste också komma ihåg att det går ganska enkelt att dölja sig i offentligheten om man väljer att göra det. Och det kanske är enklare faktiskt för många att göra det, för man slipper pressen på sig när man spelar fotboll. Liksom.
Samtidigt så är det en ny generation också som det känns som kanske inte låter sig påverkas, styras eller bedömas utifrån gamla normer och hur det har sett ut. Alltså, jag tyckte det är ett långt steg liksom, men jag tyckte det var jävligt intressant att Dejan Kulusevski satt på när han var ny i svenska landslaget och pratade om andlighet och självhjälpsböcker och sånt på ett sätt som ingen svensk fotbollsspelare gjort liksom innan honom. Och det var liksom noll konstighet. Ja, jag är andlig. Mm. Vadå då? Liksom. Jag förstår att det inte är exakt samma sak, men jag tycker mig skönja att det finns någonting i generationen född millennieskiftet och senare som inte liksom bryr sig om det som vi 80-talister behövde bry oss om. Eller ja, 90-talister i ditt fall, Pontus.
Yes, då är vi tillbaka igen och kan väl konstatera att Liverpool har vunnit FA-cupen. Pontus, varför? Vi börjar i den här änden. Ja. Vi ska inte hylla det här alldeles för mycket, utan varför buade Liverpool-fansen nationalsången? Det är där jag tänkte börja med här. Stod de mina
matcher? Börja med det?
Ja, tänkte börja med den.
Ja. ja, det är väl, alltså, det är väl, gör de ju så fort de får möjligheten till att göra det. Liverpool har ju en... känner ju sig väldigt utanför England, har alltid gjort, har ofta blivit, kanske framförallt från 80-talet och framåt, där det har blivit stora skillnader mellan England och eller Liverpool och övriga England, eller framförallt södra England, och det ter sig dels i Liverpool hade en väldigt, det var ju, många av de här arbetarstäderna hade ju väldigt stora problem, framförallt när Thatcher-regeringen valde att stänga ner gruvorna och industrierna, och de här industristäderna, gruvstäderna, de förlorade massa pengar helt enkelt. Och i Liverpool så hade man en väldigt stark hamn, när man har en väldigt stark hamn, men den hamnen drog in jättemycket pengar till staden. Och när containerfabrikerna, nu tar jag det lite längre tillbaka i tiden, jag försöker göra så kortfattat jag kan, men när containerhamnarna började öppna, så förlorade Liverpool jättemycket pengar. För istället för att bearbeta varorna som, eller de råämnen som kommer in till hamnen i Liverpool och tjäna pengar på industrierna, så kunde man göra det i till exempel Kina och sen bara skicka färdiga containrar till England med varor till exempel. Och det här ledde till att det växte fram en väldigt stark vänsterrörelse i Liverpools stad. Och det klangade inte så jävla bra med den mer högerpolitiska London-regeringen. Och där har liksom funnits väldigt starka motsättningar. Och där på 80-talet så blev det väldigt, väldigt tydligt med, där det var massa riots, inte bara i Liverpool, det var ju Manchester också överallt, men det var ju, i Liverpool hade de ju väldigt många sådana. I Liverpool, som då var det kanske fattigaste staden i hela England, de hade områden som Bootle och Toxteth, kända sådana, som var liksom två av de allra, allra fattigaste områdena i hela England. Där blev det jättemycket problem, och bland annat så har det ju sagts av politiker i Thatcher-regeringen att jag låter hellre råttor äta barnen på gatorna i Liverpool än att hjälpa dem ekonomiskt. Man jämförde Liverpool, alltså Scousers, med råttor bland annat. Och det var sånt, skapade ju en enorm friktion mellan Liverpool och resten av England. Och det är därför man ofta sjunger Scousers not English och så vidare. Och nu har det vuxit ganska mycket det här på senaste åren, när Liverpool har blivit bra igen, att alla motståndarfans sjunger Always the victims, always the victims. Så att man försöker att anspela mycket på Hillsborough-katastrofen, att det var Liverpool, det var fistfansen som dödade varandra, typ. Och att man gör mycket victim-kopplingar. Och det har ju skapat den här friktionen. Sen är det ingenting nytt att Liverpool-fans buar nationalsången, det gör de hela tiden. Alltså, så fort de har möjligheten gör de ju det. Men det har ju blivit mer aktualiserat nu, för att det har kommit en större, starkare trend av att fans kommer till Anfield och sjunger Always the victims, always the victims. Och mycket på sociala medier skriver man ofta Always the victims och så vidare. Och det är ju någonting som skapar en friktion mellan Liverpool och andra delar av England. Det är väl bakgrunden till den lilla detaljen då.
Som skåning så kan jag säga att det fanns ju delar av Skåne där folk vägrade betala med den gamla 500-lappen för att Karl den 11 var på den, och det var han som drev igenom försvenskningen av Skåne. Så att jag kan starkt känna med Skausers i just den här frågan.
Vi kan lämna liksom den där frågan där här. Jag tror att de flesta har liksom vet att Liverpool och England, det skär sig lite grann. Liverpool gör ofta nationalsången, jada jada jada. Men det som var kul var ju att Jürgen Klopp efter matchen går ut och försvarar fansen och säger att men om man ni kanske kan fråga dem, så det är inget dumt folk det här. De frågar dem varför de känner som de gör. Det finns en anledning till det.
Det är ganska rimlig åsikt att ha, onekligen.
Absolut.
Alltså det är så här resonabelt, kan man säga. Så.
Absolut, tycker jag också. Men och då togs ju den här frågan vidare till Boris Johnson av alla människor, såklart, som tyckte att Klopps uttalande var a great shame.
Men alltså vi kommer landa tillbaka i det här med gamla prat om öfolk liksom. Men alltså vänta tills Boris Johnson får se den här skända flaggan.
Ja, just det. Det första vi gör som NATO-land är att vi visar den flaggan från dem för första gången och säger det här är där det har gått med.
Men vet ni vad jag gjorde då? Alltså jag kollade liksom i min ficka när jag såg det här uttalandet, och så hittade jag en liten lapp. Så tog jag bara, fan, varför liten lapp jag har i fickan? En liten lapp här. Oj, här har jag skrivit upp tre saker som Boris Johnson tycker är okej. Vad står det här? 1, 2, 3. Här, han tycker att det är helt okej att bua de som står på knä under nationalsången. För han tycker att alla har rätt till att uttrycka sin åsikt. Så det var det var bra, tyckte han. Det var okej att man fredligt får demonstrera och göra sin åsikt hörd, tyckte han var. Det var helt okej när det kom till att man skulle bua de som spelarna i England som stod på knä under nationalsången. Han tycker att det är helt okej att ordna en fest för 30 personer i regeringskansliet mitt under lockdown när man inte får träffa mer än sin närmsta familj. Nämen. Jaha, det tyckte han var helt okej. Nej, det var ingen great shame. Det var det absolut inte. Vad har vi här då? Det var en ganska ny grej han tyckte var okej. Han kunde inte säga någonting om att Indien vägrade fördöma Rysslands invasion av Ukraina. För Ryssland och Indien har en annan relation än vad Storbritannien och Ryssland har. Och det måste man förstå. Alltså det var inte någon great shame. Då har vi ändå ganska bra koll på vad Boris Johnson tycker om olika saker.
Vi kan använda honom som kontraindikator. Allting han tycker ska vi tycka precis tvärtom, och då är vi på rätt sida.
20 sekunder om varför Liverpool vann FA-cupen.
Jag tycker att det är så himla tydligt med typ Liverpools både truppbygget och fasta situationer är liksom det som poppat upp mest. De lämnar liksom ingenting åt slumpen. Det är så fruktansvärt välplanerat och bra. Jag skiter i att det är 20 sekunder. Jag tänker prata längre. Jag tyckte det var så himla tydligt. Det var en tråd från en man som heter Geir Jordet, jag tror han är norrman, som visade på hur Klopp kontra Tuchel hanterade minuterna innan straffläggningen. Där Klopp redan hade bestämt sig vilka ska skjuta, gick fram till dem, peppade dem. Det var liksom glada miner. Allting var säkert och tryggt. Medans Tuchel ganska långt fram i själva den här processen, när straffläggningen närmar sig, inte hade bestämt sig vem som skulle skjuta, ställer frågan öppet inför gruppen: vågar du skjuta mig som Mount? Och då hade Klopp redan bestämt, gick runt och garvade med Virgil van Dijk. Med allt jag hatar om the trademark Klopp hug på Twitter, så tycker jag ändå det finns någonting så jävla tydligt i Liverpools arbetssätt. Från den tidigare hånade inkastcoachen till att hörnor har liksom utvecklats till deras absolut farligaste anfallsvapen, till att det är så himla givet att de sätter 11 straffar i ligacupen och sätter samtliga här i FA-cupen. Det finns en sån fruktansvärd trygghet och strävan efter perfektion i det arbetet de gör, som är otroligt beundransvärt. Det är ingen slump att de vinner båda.
De missade ju en straff i FA-cupfinalen. Eller FA-cupfinalen menar jag. Mané missade ju sin straff.
Just det, ja. Det gjorde
han. Och det berättade ju Klopp, storyn bakom det. Sa, eftersom det var ju Mandy som stod, så han känner ju hur man är. Så då, så, då frågade Klopp så här, okej, Sadio, vad tänker du? Och så han säger, eller så, nej, Klopp, nej men förresten, gör precis motsats av vad du tänker, eftersom Mandy vet vart du kommer skjuta, han känner dig. Så gör motsatsen till vad du tänkte göra. Så Klopp tog ju på sig den straffmissen, för han såg Sadio att lägga straffen åt andra hållet.
Jag hade till och med glömt den, för att det var i övrigt var så jävla bra. Så att jag, den tar jag på mig då. Men jag menar att det är liksom, det är ingen slump att Liverpool vinner båda de här två. Det finns en jävla trygghet och det finns en sån jävla tro på det systemet de arbetar efter. Och en strävan om att alltid göra det bästa av varje situation, som jag tycker är väldigt tydlig för hur de fortfarande kan vinna en kvadruppel i år. Det är ju liksom, det är strävan efter perfektion som de gör så himla bra.
Men minnesgöst arbete verkligen.
Nu har vi ju lite kort om tid på oss här, som det tydligen ska in något politikrum och spela in om ett tag. Men, och jag ska inte lägga ut för mycket om det, men anledningen till att man är så bra i de här avgörande lägena, det är ju samarbetet de har med Neuro 11, eller Önfe kanske.
Är det här astmaföretaget som dopar er?
Ja, exakt. Ja. Men det är ju ett statligt tyskt företag.
Sydvästra Skånes Brian Clough here.
Åkte förbi Klagerup igår faktiskt. Tänkte på det. Ingen mer med det. Men det är ett företag som Neuro 11, eller vad nu 11 heter på tyska, men som är från University Elf. Of Bonn. Neuro 11. Och de är från Bonn och har specialiserat sig på neurovetenskap och hjärn, alltså hjärnelektroder i hjärnan. Och där de har jobbat med Liverpool för att man ska kunna vara in the zone i avgörande lägen, att man inte ska tänka när det är en straffläggning, en frispark, en hörna, och att man då när hörnan slås bara ska vara totalt in the zone. Och det har ju verkligen gett resultat. För de har tidigare jobbat mycket med så här bågskyttar och så här pistolskytt och sånt, att man ska kunna vara väldigt fokuserad. Men nu har de tagit in det till fotbollen. Och hörde av sig, när de kom på den här grejen, så hörde de av sig direkt till Klopp. Eller de försökte höra av sig. De fick tag på honom och kunde göra så att det här är liksom deras första klubb som de jobbar med. Nu är det ju typ alla landslag och alla klubblag i världen vill typ jobba med dem.
Men man förstår ju också att Chelsea med nya ägaren, också som är amerikan, tittar mot hur FSG har jobbat. Alltså både liksom i form av scouting, analysföretag, men även det här. Liksom. De kommer ju försöka kopiera Liverpool, succékonceptet rakt av. För att det är profitabelt och man når framgång med det. Det är ingen slump att det här laget slåss på fyra fronter, eller jag har klarat av två. Jag tycker att liksom, det blir aldrig så tydligt som hur Klopp tar sig an en straffläggning kontra hur Tuchel gör det.
Tänkte vi skulle bara försöka få med så mycket som möjligt här, för att precis som Pontus säger så politikrummet står och vi spelar in om en stund. Men det är en titel som ska avgöras, en fjärde plats som ska avgöras, och det är någon form av nedflyttning på gång. Jag tänkte citera vad Frankie Boyle skrev igår, komikern, rolig. Not qualifying for Champions League football by failing to beat Norwich would be a very Spurs thing to do.
Det är väldigt sant.
Ja, det är väldigt sant. Men det kommer ju också på grund av att Arsenal har totalavarerat. Varför gjorde de det?
Det är ju fortfarande ett lag som är väldigt ungt. Där en tränare har... Det är svårt att komma bort från att han tvingade bort deras överlägset bästa anfallare. Vad man skulle kunna kalla en power trip. De satsade allt på rött i vintras. Och nu ser det ut som att det kommer landa på svart. Jag uppskattar gamblen, men det var ju alltid en gamble. Och sen så är det ju väldigt, väldigt så här roligt att det är Bruno Guimarães som presenterades av Newcastle med en video där Arsenal hånades för att de hade försökt värva honom och inte lyckats, som gör målet. Det är ju väldigt...
Poetiskt.
Det är väldigt samtida arsenalsk sak att hända. Får man väl säga.
Gud ja. Man har ju sett hela liksom vintern och våren att Arsenal ändå har spelat bra. Liksom. Jag tycker att de förtjänar egentligen att ta den här fjärde platsen. Men nu börjar det bli väldigt uppenbart att det ena laget har Conte som tränare och det andra har Arteta.
Visst är det, för om man tittar på det. De senaste två säsongerna har de kommit åtta, eller hur? Och i år kommer de mest att komma femma. Och det är ett år där United är fruktansvärt. Leicester och West Ham har bara tänkt på Europa och Spurs blir tränare mitt i säsongen.
Ja.
är det egentligen inte bara jävligt dåligt av Arteta som spenderar 2,5 miljard att inte ta chansen i år?
Jo, det här är väl den bästa chansen de har, för nästa säsong kommer Conte gå in med ännu mer resurser och få fart på Tottenham. Alltså Tottenham i det här läget, de blir en utmanare på riktigt med lite investeringar.
Men utmana till vad?
Kanske inte titeln, inte men de kommer titeln,
inte titeln, inte en chans. Ja, till topp tre, absolut. Chelsea är ju fortfarande lite uppe. Jag tror att de kommer vara topp fyra nästa säsong. Jag tror att det är en topp fyra som det slutar med nu, när Tottenham faktiskt lyckas slå Norwich i slutet mot alla odds. Alltså det är topp fyra vi kommer se nästa säsong också.
För jag tror att United med Ten Hag, ny på nytt födda.
Ja, men det kommer ta tid. Det kommer ta lite tid.
Ja, men det kommer vara troligtvis vara bättre än vad det var i år i alla fall.
Så, ja, det kan ju inte vara sämre.
Chans hade ju, nej, exakt. Och så har du Newcastle då som säkert kommer lägga 200 miljoner i sommar. De kommer inte vara uppe på topp 4, men det kommer vara tuffare.
Nej, men vad fan, det var någon som räknade ut deras poängsnitt under Howe. Hade han varit tränare hela säsongen som det sett ut nu, hade de legat sexa.
Ja.
Med den här truppen.
Jag kollade på Arsenals ligaspel sen 1 april. De har spelat 9 matcher, torskat 5. Och det är liksom mot Crystal Palace, Brighton, Southampton, visserligen Spurs då, och Newcastle. Det är 5 ganska tuffa torsk och de har vunnit 4. Och så kollar man på Spurs då, som har gått bättre. Klart bättre. Och det säger ju en del om liksom, sen har ju Arsenal problem med skador, absolut. Men det är ändå någonting, jag tror att Conte har någonting som gör att det där är möjligt. Någonting som Arteta kanske inte har i dagsläget. Kanske får det förr eller senare, men idag har han det inte. Liksom.
Nej.
Och därför så här, var det någonstans rimligt att det skulle sluta så här, eftersom Conte är Conte. Han är bättre tränare än
Jo, men man visste ju inte, eftersom det var 2 naturkrafter som möttes. Alltså Spurs förlora mentalitet och Contes vinna mentalitet. Vi visste ju inte, det är som 2 kontinentalplattor som krockar. Vi visste ju inte vilken som skulle ta överhanden.
Men det är ju tydligt att det kommer. Blir det en spricka, vem vet.
Ja, just det.
Men ikväll så spelar Liverpool borta mot Southampton. Kommer sannolikt att vinna.
Vidrig match, för oavsett hur det slutar så vinner Ricky Lambert. Tänk på det.
Det har något. Men det kommer ju sluta med då att det är en poäng mellan Manchester City och Liverpool, som vi alla vet förstås, och så vidare. Men hur fan går det?
City har ju alltså ett Aston Villa i sista matchen som dessutom spelar på torsdag väl?
Ja, de spelar hemma mot Burnley på torsdag och sen så har City hemmamatch mot Villa och Liverpool hemmamatch mot Wolves. Det är där som står på spel, mina vänner.
Ja, men så här, pratar vi rent förnuft, City hemma mot 13 placerade laget som inte har vunnit mot ett lag som inte varit indragen i bottenstrid sedan 5 mars. Logiken säger att det bara kan sluta på ett sätt. Vet ni förresten när City tappade poäng 2 matcher i rad i Premier League senast?
2015.
Nej, det är inte så himla länge sedan. Det är faktiskt december 2020 så spelade de 0-0 borta mot United och 1-1 hemma mot West Bromwich. Sedan dess har de gått på nita, men aldrig 2 matcher i rad i ligan. Alltså grejen är att det mest ologiska hade varit att City fuckar upp, för att de gör inte det.
Nej.
Samtidigt så, det finns ju liksom en storyline här som jag tycker nästan känns så stark liksom, som får mig att tänka på Jack Grealish. Jag tänkte på det givetvis ännu mer, Pontus, när du nämnde neurovetenskap och hjärnan. För det finns ju nästan ingen vassare kniv i Premier League-lådan än Jack Grealish, som är kanske den absolut mest korkade människan som finns. Men det är han, alltså han spelar den här matchen, och jag tyckte han spelade förra matchen också, nästan för sitt legacy. För han har haft en katastrofal säsong i mångt och mycket, och nu är det liksom hans Aston Villa som kan skjuta kvadruppen till Liverpool. Ett lag som är då baserat med, eller så här, som kretsar kring före detta Liverpool-tränare, eller Liverpool-spelaren Steven Gerrard som tränare, Filippo Coutinho, Danny Ings, som är köpta för Grealish-pengar. Om Villa slår City med de här spelarna, med de här Grealish-pengarna, och Liverpool tar titeln, då blir ju Grealish, oavsett hans prestationer senare, blir ju den värsta värvningen någonsin. För att då är ju han, då är värvningen av honom ansvarig för att det blev så här.
Ja, det är ett bra narrativ, det är det.
Ja, det är ett fruktansvärt narrativ. Det beror på en fråga. Men det är ett narrativ som jag inte kan blunda för.
Jag gillar det här.
Alltså, men det här, jag tror att den här matchen avgör hela Jack Grealish framtid. För vinner Villa, då är det ute med honom. Det kommer liksom aldrig hämta sig. Det kommer inte det. Steven Gerrard sitter hög som ett hus, första bästa taxi till Liverpools guldfest. Jag vet inte varför han skulle vara hög, för tal. Men
han kanske behöver vara på endorfiner, vem vet.
Just det, just
exakt.
Det. Inte för tal.
inte förtal. Nu har vi lite bråttom, så sista
frågan. Kan jag få säga det här med kommentering då, okay. På tal om att Jack Grealish är korkad. Ni har säkert sett bilden, jag twittrar ut den. Det är alltså någon slags tävling i med engelska landslaget, att man ska placera ut på Englands kartan var man kommer ifrån. Jack Grealish förstår inte frågan. Alltså han kan inte ta in det. Det är helt omöjligt för honom. Och då säger han: "What is this England?" till bilden. Jag har skickat ut den här. Vi kan twittra ut den bilden igen sen när programmet släpps. Men det är väldigt roligt att han står och pekar på en karta över England och säger: "What is that England?" I subtitlesen så finns det liksom ingen kommatering. Men jag skulle säga att kommateringen här, det är ett väldigt sexigt ämne, jag vet, men det är helt avgörande för hur korkad han är. För säger han: "What? Is that England?" Då är han riktigt korkad. "What is that? England?" Då är det han själv som gissar. Så det är lite bättre. Det absolut värsta är ju om kommat kommer i mitten. "What is that England?" För då är han en grottmänniska.
Det är grottmänniska.
Så jag vill bara att, jag tycker att det ska vara, vi har jättebottom, så att min spaning blev inte alls så lång som jag hade jobbat upp den i huvudet. Men det är bara att lära oss vikten av kommatering. Var inte så korkad som Jack Grealish, framförallt inte grottmans Jack Grealish.
Och den sista frågan inför helgen: vem klarar sig av Everton, Leeds och Burnley?
Eller
vem
har vi redan svarat på den här frågan?
Ja, men nu, sista chansen. Vem åker ur av Everton, Leeds och Burnley?
Burnley gör det. De är för dåliga.
Leeds.
Jag säger också hej då till Leeds, faktiskt. Så kan det vara.
Bra. Vem vinner då?
Vem vinner?
Det tänker inte jag svara på, så att jag vet inte varför jag tar upp det.
Det kommer alldeles självklart Liverpool göra.
Det tror jag med.
Yep.
Grattis till kvadrupen, killar.
Ja, härligt att ses om en vecka. Hej då.
Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.